Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, samme tekst som evangelieteksten, det er fra Lukas evangeliet, 12. kapittel, fra den 41. versen. Petrus frågade: Herre, talar du om oss i den här liknelsen, eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja, men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Herre, skriv dessa ord in i våra hjärtan. Amen. Ja, predikotexten, det är en liknelse av Jesus som handlar om vad Jesus förväntar sig av sina förvaltare och tjänare under tiden innan den yttersta dagen. Och vad som kommer hända med lydiga tjänare och olydiga tjänare. I liknelsen talar Jesus dels om en förvaltare och några tjänare som han står över. Men sedan kallar han även den här förvaltaren för en tjänare. Det kan verka lite förvirrande, men det är egentligen inte så konstigt. För en förvaltare är ju också en tjänare som står under sin herre, precis som de andra. Men med den skillnaden att han har blivit överordnad de andra tjänarna och har fått ett ansvar att ta hand om dem och hushållet och ägodelar och så vidare. Och man kan ju säga att några exempel på förvaltare, det är till exempel statsministern i vårt land. Han är en förvaltare, han förvaltar hela. Han är liksom den högste förvaltaren. Från Gamla testamentet så har vi ett exempel i Josef. Josef var en förvaltare som stod väldigt högt. Det var bara farao som stod över honom. Så Josef är ett exempel på en förvaltare. Liknelsen är uppdelad i två delar. Där den första delen handlar om en trogen och klok förvaltare eller tjänare. Och den andra delen handlar om en otrogen förvaltare eller tjänare. Jag tänkte börja prata om den andra delen, där Jesus berättar om en tjänare som inte gör som han ska. Och inte bara det, han uppför sig rent av väldigt illa och agerar våldsamt mot de andra tjänarna. Det här är alltså en väldigt olydig tjänare som inte alls bryr sig om vad hans herre vill. Han tänker att eftersom hans herre är bortrest och verkar dröja, så spelar det inte så stor roll vad han gör och ingen kommer få veta det, tänker han. Men hur ska vi då förstå den här tjänaren? Vem menar Jesus i det här fallet? Vem representerar den här olydiga tjänaren? Menar Jesus här alla olydiga kristna? Vi måste ju alla medge att vi har varit olydiga tjänare. Vi har inte varit så lydiga som vi borde vara. Å ena sidan kan man säga att den här onda tjänaren och det som händer med honom när Herren kommer tillbaka, det står som en varnande exempel för alla som vill vara Jesu tjänare. Men å andra sidan så ska vi också lägga märke till det här i liknelsen som är avgörande för att vi ska förstå vem Jesus menar. Det är en viktig detalj. Jesus säger om den här tjänaren att Herren ska ge honom hans plats bland de trolösa. Så den här onda och trolösa tjänaren, han kan inte representera bara vem som helst av alla kristna, som alla måste medge att de inte alltid har varit så lydiga och flitiga som det borde. Utan den här tjänaren, han representerar någon som förut varit en troende, men som nu längre inte är det. Och när det står att han ska få sin plats bland de trolösa, så kan det inte betyda något annat än helvetet, där alla som inte tror på Jesus som sin frälsare till slut hamnar. Jesus fortsätter, och det blir ännu lite mer invecklat kan man säga. För bland sådana olydiga tjänare så finns det ändå två kategorier. För Jesus talar om vissa olydiga tjänare som ska få många rapp, och andra som ska få färre rapp, alltså bestraffning. Vilka är de här två kategorierna, och varför ska några tjänare få fler rapp än andra? Ja, Jesus själv förklarar det. Skillnaden beror på att det finns några som vet sin herres vilja och sådana som inte vet sin herres vilja. Det finns några som vet sin herres vilja men ändå agerar emot sin herres vilja, och så finns det sådana som inte vet sin herres vilja och som gör något fel. Och Jesus ger också en princip. Han säger, av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Det här kan vi ju förklara med, ifall någon känner till en lag, en svensk lag i Sverige, och bryter mot den där lagen. Ifall han känner till den så är det ju allvarligare än om han bröt mot en lag som han inte ens kände till. I båda fallen så har personen gjort något brottsligt och kan straffas för det. Men det finns en skillnad mellan uppsåtliga brott och ouppsåtliga brott. Inom juridik så brukar man tala om uppsåt. Alltså hur medveten är man om att det man gör är fel? Det är avgörande för när man ska bestämma straffet. Och det är samma sak i den här liknelsen. Och den onda tjänaren i Jesu liknelse, det är tydligen en som har fått mycket och som har blivit betrodd med mycket, eftersom han är en förvaltare som står över de andra tjänarna. Av honom så ska det krävas mycket och begäras desto mer och straffas strängare. När jag läste det här om många rapp och färre rapp så kom jag till att tänka på ett annat bibelställe. Även där är det Jesus som talar. Och det var när han talade till de 12 lärjungarna innan han skickade ut dem. Då sa han så här om städer. Om de inte ville ta emot lärjungarna, så sa han, Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Lindrigare dom, lindrigare straff. Det kan låta konstigt, för vi tänker väl att alla otroende ska dömas till helvete, alla troende ska få komma till himlen, och så är det. Men det finns också det här med att vissa ska få en lindrigare dom. För det här stämmer ihop med det som Jesus säger i predikotexten. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd mycket ska det begäras desto mer. På Jesu tid var det många som hade fått mycket och hade blivit betrodd med mycket. Det var många som fick se Jesus med egna ögon och höra Jesus med egna öron. Och även om någon först bara fick träffa hans lärjungar när de blev utskickade, så var Jesus ändå inte långt borta. Jesus var mitt ibland dem. Messias, den som skulle komma, den som de hade väntat på så länge. Han var nu mitt ibland dem. Det var en stor välsignelse för dem att Jesus var där. Men om man får en stor välsignelse, då blir det desto mindre ursäkt om man avvisar den stora välsignelsen som man har fått tillgång till. Människor som levde på Jesu tid hade verkligen fått mycket, och av dem skulle det begäras desto mer. i jämförelse med till exempel Sodom och Gomorra tidigt under Gamla testamentets tid. De hade inte fått lika mycket. På Sodom och Gomorras tid hade trots allt ännu inte Messias kommit. Men i texten säger alltså Jesus att några tjänare kommer att få många rapp, medan andra tjänare kommer att få färre rapp. Hur ska vi förstå det? Betyder det här att alla kommer att få ett visst antal rapp? Kommer alla, även alla troende, att få bestraffning på den sista dagen? Nej, kom ihåg att Jesus här talar om olydiga tjänare som inte handlar efter hans vilja. Någon som förut har varit troende men som har fallit från tron. Det finns också de som inte kommer att få några rapp. Det finns också de som inte kommer att få någon bestraffning alls. Jesus säger i början av liknelsen: vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Salig är den tjänaren. Är du och jag saliga? Hur kan man bli salig egentligen? Blir man salig genom att vara en extra trogen och extra klok tjänare? Är det bara de allra mest trogna och kloka som blir saliga? Nej. Det finns bara ett sätt att bli frälst och salig, och det är inte genom våra prestationer, våra gärningar. Skulle vi dömas efter våra gärningar så skulle det sluta illa. Inte kan väl någon av oss frimodigt påstå att vi bara har varit kloka förvaltare eller trogna tjänare. Inte kan väl vi hävda att vi alltid har förvaltat det som Gud har gett åt oss på bästa sätt. Har vi till exempel ägnat så mycket tid åt Guds ord som våra själar skulle behöva? Eller har vi delat med oss av det till andra människor så mycket som de behöver det? Men den goda nyheten är att vi inte kommer att dömas enligt våra egna gärningar när Jesus kommer tillbaka, utan vi kommer istället att dömas enligt Jesu gärningar. Genom tron är vi iklädda hans gärningar, hans rättfärdighet, hans fullkomlighet. Vi är iklädda den vita dräkten. Genom tron på honom är vi saliga. Det är så vi blir saliga. Vi tillräknas hans syndfrihet, och vi tillräknas allt det goda som Jesus gjorde när han var här på jorden. Allt var fullkomligt, från start till slut. Från hans födelse till hans död. Från Betlehem till Golgata. Ja, Jesus, han stämmer faktiskt väldigt bra in på bilden av den trogne och kloke förvaltaren i liknelsen, som alltid gav sina tjänare deras mat i rätt tid. Jesus, han mättade människorna inte främst med vanlig mat som bröd och fiskar, även om han gjorde det vid ett par tillfällen också, utan Jesus mättade människor med det livgivande budskapet om sig själv, evangeliet. Liknelsen handlar om tjänare som får många rapp eller färre rapp. Kan ni komma på någon som redan har fått många rapp? Jesus, just det. Jesus, han hade inte gjort något fel. Han var oskyldig. Men ändå fick han lida många rapp. Han gisslades. Ja, han blev slagen med många rapp. Slagen i ansiktet blev han också. Innan han blev upphängd på korset på Golgata. Han tog straffet för att vi skulle slippa det. Som Jesaja skriver: straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jesus led för oss istället för oss, i vårt ställe. Och sen uppstod han igen för att leva för evigt och för att ge oss mat i rätt tid. Även oss vill han ge mat i rätt tid. Som han gjorde här på jorden med sina lärjungar när han predikade för dem. Men han gör det också fortfarande för oss. Det gör han varje gång han kommer till oss genom nådemedlen. Han ger oss mat i rätt tid när vi samlas till nattvarden, till gudstjänster och till bibelstudier. Han ger oss också mat i rätt tid när vi på egen hand läser i våra biblar eller andra böcker om Jesus. Och det är på så vis genom nådemedlen vi blir saliga. Genom att komma till tro på Jesus och att bli bevarade i tron genom nådemedlen. Genom att ta del av maten som Jesus vill ge oss i rätt tid. Och vi behöver aldrig fundera på om det verkligen är rätt tid att höra Guds ord. Det är egentligen aldrig fel tid. Varje dag är rätt tid att höra Jesu röst. Han finns alltid där för oss. Låt oss be. Käre Jesus, du är vår Herre. Vi är dina tjänare. Tack för att du ger oss mat, andlig mat, i rätt tid. Trots att du inte vandrar på jorden längre. Tack för allt du har gett oss. Tack för att du har anförtrott oss så mycket. Särskilt ditt ord och dina sakrament. Hjälp oss att samlas kring dem. Hjälp oss att lyssna både till dina varningar och till din tröst. Hjälp oss att förvalta allt det som du har gett oss på bästa sätt. Amen.